Fem år sedan bröt coronapandemin ut och vi slungades alla in i en ny tid av ovisshet och rädsla. Dåvarande regeringen beslöt i mitten av mars 2020, alltså för 5 år sedan, att stänga skolor och andra allmänna byggnader, stänga landsgränserna och begränsa rörelsefriheten. Man tog i bruk beredskapslagen. Nu har då 5 år gått och pandemin är ett minne blott. Eller så kanske många av oss gärna tänker på det. Men frågan är om vi verkligen har gjort upp med allt som hände under pandemin, både som samhälle och som individer. Både i Sverige och Norge har man gjort en officiell granskning av pandemin och dess följder för att ta lärdom och se vad som lyckades och vad som gick snett. Men det här har man inte gjort i Finland. Så behöver vi ett officiellt coronabokslut och varför? Och vad kan vi idag, 5 år senare, dra för lärdomar? Det frågar vi slaget idag. Jag heter Ville Hupa. Välkommen Torsten Fagerholm, journalist och ledarskribent på Hufvudstadsbladet.
Tack.
Välkommen också Asko Järvinen, infektionsöverläkare på HUS.
Tack.
Torsten Fagerholm, du har efterlyst ett coronabokslut mer än en gång. Förklara vad det är du skulle vilja säga.
Ja, jag tänker att någonting som liknar det som man gjort i Sverige och i Norge, att man har tillsatt en utredning där man har tittat på olika aspekter, inte bara det här medicinska och folkhälsomässiga utan också ekonomiska, sociala, kulturella effekter, hur det påverkar barn och unga, en massa olika sociala trådar som lite hänger kvar här i luften ännu flera år efter. Att jag tror starkt på det här kunskap och ska jag säga, för att citera den här filosofen George Santanaya, att den som inte minst är förflutna är dömd att upprepa det. Och i något skede kommer det säkert en ny pandemi eller liknande kris. Hur agerar vi då? Kommer vi att ha lärt oss någonting positivt eller negativt av de här tidigare kriserna? Och det ser inte ut som att vi skulle ha gjort det.
Asko Järvinen, du har också talat om behovet av någon form av utredning. Är det något liknande som Torsten Fagerholm efterlyser? Eller vad säger du?
Allt det där behövs säkert och det görs i en liten skala. Det finns forskningsprojekt där man tittar på olika aspekter. Det kan hända att det finns ännu människor som är ganska, ska vi säga, stämplade utav den hur de har själva tänkt under pandemin. Rädslorna sitter kvar. Men det som jag tycker att det kanske det som vi skulle behöva näst egentligen mest är kanske det att man skulle titta på beslutsfattande vid en pandemi. Jag har själv kallat att det här var en politisk pandemi eftersom politikerna tog en mycket stark styrande roll även i småsaker. Pandemi har ju alltid en inverkan på hela samhället och vi behöver liksom högt uppdraget beslutsfattande. Men vad ska man titta där? Och samma sak gällde egentligen också på sjukvårdsdistrikt att där också ledarna börjar på samma sätt som ledande politiker börjar tänka på smittospridning istället för att titta på verkan på samhället i sin helhet, vilket de borde göra, eller sjukvården i sin helhet. Och vi egentligen infektionsläkarna och smittskyddsläkarna så hamnar in i en roll som var omvänt, att vi egentligen var mera bromsar till många olika begränsningar som gjordes istället för att vi skulle ha liksom föreslagit dem. Och det här är någonting som lätt kan sen upprepas när det kommer, för att i pandemier alltid så är rädslan, det är den första och den är mycket stark emotionell drag. Och det såg vi här, men vi hade rädsla också när vi hade svininfluensa 2009 och inte såg vi liknande beslut då i samhället. Och egentligen 2003 efter SARS-epidemin så ansåg man att här i västra världen så kan man inte göra sådana här beslut. För att det här var det som gjordes då i Asien.
Det är intressant ju att du som läkare talar om en politisk pandemi. Du har använt det här uttrycket tidigare också. Torsten Fagerholm, håller du med om att nu när man tittar i backspegeln så var det en politiskt styrd eller hanterad pandemi som vi upplevde?
Blickar man utanför Finland så märker man genast att till exempel Sverige var det en ganska annorlunda väg. Att där betonar man då mera rekommendationer och råd och öppenhet och frivillighet. Och rätt så bra fungerade det där också. Det var inte några materiella skillnader i utfall i slist och slutligen i Finland och Sverige. Att vi har en sån väldigt stark auktoritetstro här i Finland traditionellt också. Det märkte vi speciellt här under pandemin. Då politiker ofta då vidtog väldigt kraftiga åtgärder som kanske inte hade gjorts konsekvensanalyser på så noga. kanske för att visa handlingskraft och bli populära, att det var en sån här budgivning på något sätt inom medier och inom politiken, att ju mer strikt man var, desto mer applåderades det i något skede. Och det här är ju kanske lite oroväckande om man tänker på det liberala samhället och tron på förnuft och kunskap och vetenskap.
Ja, man egentligen var det i södra Europa var egentligen ännu strängare åtgärder, men kanske man inte följer dem riktigt lika noga som här. Och egentligen kan man ju säga att de nordiska länderna alla har ju klarat sig bäst i pandemin. Att de hör till de bästa. Och det beror säkert mest på det att folk litar på beslutsfattarna, litar på samhället, samhällets strukturer. Det finns många forskningar på det att ju mer man litar, desto mer tar man vacciner, desto mer följer man de råd som man gör. Att man kan fråga att skulle vi ha kommit lika långt med rådgivning istället för liksom tvång.
Vi ska titta närmare på vad vi har lärt oss från pandemin och fundera på att hur vi klarar oss jämfört med andra länder. Men ännu om vi håller oss till det här som ni båda har efterlyst, det vill säga någon form av utredning, bokslut över pandemin. Vem borde ta initiativ till det? Varifrån borde det komma? Torsten Fagerholm.
Nu är det väl regeringen själv. Alltså, i Sverige var det så att oppositionen, den borgerliga oppositionen tvingade regeringen Löfven att göra en sån utredning. Den kom 2022, lite olyckligt tajmad var den i och för sig, därför att den kom ut precis då när Ryssland invaderade Ukraina för full kraft, så det föll lite i medial skugga då. I Norge var det väl regeringen själv som självmant gjorde en sån här utvärdering. Så att utan att göra någon partipolitik av det här så tänker jag ändå att medan vi har det här i relativt färskt minne och en viss distans, kanske emotionell distans till det här hela episoden, så skulle man kunna ta ett lite mer analytiskt grepp, att kanske någon form av arbetsgrupp eller kommission eller oberoende expertutredning, en bred sådan. Att våra myndigheter är väldigt ivriga och bra ofta på att utnämna olika arbetsgrupper och kommittéer, men att i det här fallet har man då tigit som muren, och då undrar jag varför.
Men initiativet borde komma från då den politiska makten.
Så tänker jag mig, ja.
Vad säger du, Asko Järvinen?
Säkert det att man borde kanske utreda lite medicinskt, men det är en annan sak. Men jag tycker att det här beslutsfattandet borde liksom utredas. Och då är det säkert från politiska organ som borde bestämma att man skulle titta. Så att säga kommandokedjan, vad är vettigt att göra var? På vilka grunder, vad den ska basera sig på det. Besluten som görs.
Varför har vi då inte sett en sån här utredning, inte ens initiativ så vitt jag kan se till den här typen av granskning som man har gjort i våra nordiska grannländer? Är det brist på politisk vilja? Är det att det är så mycket annat som händer i världen? Eller vilka tolkningar gör de? Varför har det här inte gjorts ännu i Finland?
Om man vill vara snäll så kommer jag tänka sig att den här pandemin börjar klinga av ungefär samtidigt som Ryssland invaderade Ukraina för full kraft för att förinta den kulturen och nationen. Så det har kanske då ett djup allt syre inom politiken, att vi är lite en sån här ensaks nation där vi diskuterar en sak i taget och går bara vidare. Och vill man vara lite elak så är det kanske att det är bekvämt att sopa under mattan och förtyga det här, eftersom man inser att det är lite pinsamt, att det finns vissa skavankar och plumpar i protokollet där som man ogärna pratar om.
Kan man tillägga någonting till det här? Nu är det säkert svårt alltid att börja utreda sin egen verksamhet.
Om vi då backar bandet lite, det är alltid väldigt lätt att vara efterklok, ska vi understryka här. Med det sagt, vilka politiska åtgärder som du, Asko Järvinen, har talat om, eller varför inte också vårdprioriteringar som gjordes under pandemin är sådana som ni idag tycker att man kan ifrågasätta eller som man borde granska? Och vad var sånt som gjordes bra i Finland? Vad säger ni eftersom ni båda har funderat ganska mycket på det här? Asko Järvinen.
Om man börjar, vad man gjorde bra, så vi hade en viss beredskap. Alltså vi hade viss materiell beredskap, vilket kommer från liksom det att vi hade på för sånt. Jämfört med Sverige till exempel så hade vi en helt annan system, men inte räcker de långt. Det har vi inte lärt nu. Nu är depåerna inte lika väl påfyllda när det kommer en ny. Så det gjorde vi kanske ganska bra. Vi kunde också öka intensivvårdskapaciteten, vilket är kanske det mest kritiska. Vi såg den också redan i svininfluensan. Och det borde man egentligen utreda mer. Men det här är det här medicin, och vi var hemskt kvicka att vaccinera. Vi kunde vaccinera folk mycket hastigare, så att när vi liksom flyttade de här liksom andra vaccinationsomgången lite tidigare så vi var snabbare att skydda människor med det. Men att sen det som inte var bra och som vi egentligen kritiserar ännu under pandemin är de restriktioner som riktar sig mot barn. Man visste redan under våren 21 att skolstängningarna inte är viktiga för pandemin i hela världen. Och det fortsatte ännu följande år. Så att barn och unga är kanske de som har den värsta long covid, alltså långvariga effekter av pandemin ännu vidare. Sen det som politikerna ofta vill säga att hotet kommer utifrån. Vi visste redan på hösten 20 att gränsstängningarna inte har någon större inverkan, utan de använder hemskt mycket medicinsk personal som skulle behövas få annanstans. Och trots det fortsattes det. Och det är många liknande.
Du talar om stängningarna av landsgränserna.
Landsgränserna och
som alla nordiska länder egentligen gick in för.
Mm. Vi visste den, det var en liksom då modellerar att det liksom inte vettigt. Och vi visste det också det från erfarenhet. För att smittospårningen under våren 20 så kunde vi förhindra egentligen inkommande epidemier. Det som hände här i Helsingforsregionen så kom egentligen från några enstaka som vi inte fick fast i början. Och den här gränsstängningen hade ingen effekt. Och det kom nya fall sen under sommaren som sen bröt ut på under hösten 2020, trots det att gränserna så att säga var stängda.
Torsten Fagerholm, nu får du vara lite efterklok.
Ja, nu i tillägg till det här rent folkhälsomässiga och såklart skolor då, och barn och hobbyer, det var ju ett stort slag mot dem. Så tänker jag mig att ekonomiskt, det var ju många konkurser som förorsakades av de här väldigt strikta stängningarna inom restaurang- och nöjeslivet och inom kulturen som blev fullständigt mörbultad av de här åtgärderna. Trots att de klassades som lågriskevenemang så var de ändå på något sätt i kläm. Och ja, mental hälsa, det finns stort eftersläpp där. Men jag tänker att på något sätt i Sverige så tänker man ändå att man värdesätter kanske ungas och barns åsikter på ett lite annat sätt än vi gör i Finland. Att ganska ödmjukt konstaterar man i den här svenska coronakommissionsrapporten att vi så att säga körde över de unga. Att vi hörde inte dem tillräckligt. Vi måste involvera dem mera i beslutsprocesserna och ta höjd för deras behov och åsikter. Och det här tycker jag att man har fullständigt förtigit i Finland. Och till och med AAJ, alltså den här fackorganisationen för undervisningssektorn, så de var ju där med att vägra byta skiva i något skede när man tyckte att man ännu skulle hålla skolorna stängda. Vilket är ganska häpnadsväckande och lite självrannsakan tycker jag ska vara på sin plats definitivt där.
Jag funderar på att det är som sagt lätt att konstatera nu att skolstängningar kanske var ett misslyckat drag på många håll. Det kan vi säga idag med facit i hand. Men jag tänker ändå att de här restriktionerna motiverades ju med att skydda människoliv och bromsa spridningen. Hur mycket vet vi, Asko Järvinen, idag om hur väl man lyckades med det här? Jag menar, går det att säga hur många människoliv vi lyckades rädda i Finland genom att införa olika former av restriktioner och begränsa rörelsefriheten och så vidare?
Inte kan vi säkert veta det. Vi kan, att vilka som var helt effektiva för att det var en rad. Men man kan säga att man kan förstå det att i början när rädslan är stor så gör man kraftigare åtgärder. Men det att man fortsätter det ännu efter det att man till exempel har fått vaccinerna igång. Så det har jag svårt att förstå. Det hade jag svårt att förstå då också. Men att om vi tittar till exempel dödligheten per population i nordiska länder så har Danmark klarat sig bäst. Men att sen Sverige och Finland är ganska lika. Att i Sverige var 0,24% av populationen dog på grund av corona och i Finland 0,18%. Och det här är till slutdelen av 2022. Att sen vet vi ju att pandemin fortsatte, men att då hade vi ju de här restriktionerna igång. Att liksom det här, tycker jag liksom att det här sätter i perspektiv det att det som vi liksom stängde mycket kraftigare än i Sverige så har vi kanske inte ändå lyckats rädda så många liv. Och vi vet att vi hade en svårare pandemi ännu sen 2023 egentligen den häftigaste vågen då, och de var inte med i de här siffrorna.
Och nu syftar du, när du drog fram de här procenten, så syftar du alltså på den här antalet döda under hela pandemin, för att jag vill minnas ändå att i början av pandemin så var de här dödssiffrorna högre i Sverige till exempel.
Ja, stämmer det här? Alltså det här var inte under hela, för att det här var till slutet av 22 ungefär som jag fick data från ECDC. Men att i början så vet vi att Sverige hade stora problem. Deras antal av coronapatienter på intensivvården så överskred deras intensivvårdsplatsmängd före pandemin. Så att där är säkert yngre människor som inte har kommit in på intensivvården, som inte har klarat sig i början också. Att i Sverige kan man säga att de har tagit hårt slag under våren 20 och hösten 20, medan Finland har blivit besparats av det liksom mera på den tiden, medan vi har haft sen kanske svårare pandemi sen lite senare än Sverige. Och det har jämkat ut de här skillnaderna.
Du nickar där, Torsten Fager.
Ja, jag tänker att överlag, om man tittar på finländskt beslutsfattande, så är det ganska svårt på något vis ofta för våra makthavare att hantera det här, liksom, att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Att det inte bara är en aspekt eller ens två aspekter, utan det kan vara fem olika motstridiga mål som man måste bolla med och på något sätt jämka med och hitta liksom en medelväg där, den gyllene medelvägen. Och det här tycker jag nog inte att vi misslyckades, alltså att vi definitivt inte lyckades med så väldigt bra under pandemin. Att om man tänker på hälsoekonomi, det är ju en ganska krass form av hälsovård, att liksom räkna saldo då, plus och minus, netto, brutto, var landar det? Att väga emot det här överdödlighet versus att bara förskjuta dödligheten lite framåt bland kroniskt sjuka som ligger på bäddavdelningar eller särskilda riskgrupper. Köpte man om lite tid kanske, eller köpte man på riktigt kvalitetslevnadsår? Det är en ganska obekväm fråga, men som man borde ställa. Effekter på cancerscreening och vård av andra livshotande sjukdomar som försköts och lades på is. Det här skapar också hälsoeffekter. Det här har man inte riktigt vill prata om. Det finns säkert ännu hemmasittande åldringar som har lite blivit gaggiga efter den här pandemin och åldrats så att säga snabbare socialt och mentalt än de skulle kanske gjort biologiskt på grund av de här pandemirestriktionerna. Att alla möjliga sådana här aspekter som man helst då förtygar.
Ja, du tar upp någonting som jag tycker är jätteintressant, alltså just det här ganska olustiga ekvationerna som man hamnar inför som beslutsfattare, att dels då är man förstås, måste man prioritera skyddet av människoliv och försöka bromsa spridningen av viruset, men samtidigt väga eventuella restriktioner mot de negativa effekter som kan komma från att stänga restauranger och så vidare. Du sa att politiker inte är så bra på att hålla två tankar samtidigt i huvudet, eller hur du beskrev, men jag funderar på att är det inte, hur utmanande är det att kommunicera den här typen av liksom saker också ut i allmänheten, som politiker också måste vad heter det, göra. Min fråga till dig, Asko Järvinen, är kanske den här, att vad kan politiker dra för lärdomar för framtiden när det gäller att kommunicera under en kris som pandemin till exempel?
För det första så borde de ju alltid kunna lugna ner att situationen är under kontroll, att de behärskar den. Men att sen att när man är bara liksom rädd att nu kommer den och nu händer och alla dör, så det är kanske inte den bästa sättet att lugna ner befolkningen heller. Media har säkert också en hel del, när man följer med varje dag siffrorna och kommer. Så politikerna lever ju enligt media, att om media är mycket intresserade av dödssiffror eller coronastängningarna, så då är det som politikerna levererar. Att politikerna borde kunna titta sin helhet. Vi vet att 2020 så hölls, alltså besök hos läkare rasar ner till under hälften vad det var tidigare. Alla operationsköer ökar egentligen först nu. Fortfarande håller vi på att liksom operera och ta hand om patienter som har blivit satta i kön, eller köerna har liksom blivit längre på grund av det att man inte vågar ta hand om andra sjukdomar. Att liksom sen när man riktar sig bara på en sjukdom istället för helheten, så kan helheten bli lidande. Och ju högre upp man är, så desto mer borde man titta helheten. Vi, till exempel jag som tänker bara på infektioner, så borde titta på infektioner. Men nu är det tvärtom, att man hamnar kanske spärra lite på helheten och fundera på det mer när ingen tog an den.
Precis. Och hela den där kommunikationsbiten, så har nu också Sverige där genomgått en del självkritik. Att man bara ibland lite otydliga och skicka motstridiga budskap. Och det gäller ju i allra högsta grad också i Finland. Att fast man aktivt följde med alla sina vakna timmar på olika kanaler, att vad säger myndigheterna, vad säger smittskyddstalen och så vidare, så blev man inte så mycket klokare alltid, att vad är liksom den här stora trenden, att man zoomar ut lite, att man stirrar sig blind på sådana enskilda detaljer och punkter, och så tappar man lite det här, ja, man kan inte säga varken träd eller skogen eller någonting där mittemellan. Och kommunikationen var ju också ganska problematisk, eller jättestor utmaning var det här för medier, ett stort eldprov egentligen för alla medier, vare sig det var privata eller då public service. Att regeringen hade en sån ganska envägs från oben uppifrån ner kommunikation, att det var några digitala presskonferenser på videolänk, och man kunde inte ställa några följdfrågor egentligen och utmana och pressa fram liksom motiveringar och beslut, och det här slog ju lite emot sitt eget syfte i slutändan.
Men om vi nu talar en hel del om Sverige, inte vet jag om Sverige nu heller, det är alltid den bästa jämförelsepunkten. Där är också situationen har varit ganska annorlunda. De har inte haft några krigstider eller andra kriser och deras lagrum är också lite annorlunda. De har inte haft liknande beredskapslagar som vi har haft. Så att politikerna har egentligen varit skyddade av lagen att de har inte behöver göra lika mycket som här hos oss. De har inte varit vana vid att göra det.
Jo, det är intressant också här kommer fram just det här att de här våra länders olika lagstiftning och olika traditioner också säkert styrde den här reaktionen på pandemin. Men medan vi är ännu inne på politikernas agerande och kommunikationen, så det blev ju ganska snabbt tydligt också under pandemin, om vi blickar tillbaka, hur stora spänningar som uppstod mellan myndigheterna å ena sidan och sen politikerna å andra sidan. Att THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland, så hade ju en ganska viktig roll här, men de drog inte alltid jämt med hälsovårdsministeriet eller de ledande ministrarna. Vilka lärdomar eller insikter borde vi nu ta från pandemin när det gäller myndigheters och politikers förmåga att samarbeta överlag?
Så själv tycker jag att jag vill se här problem av politikerna att ta emot expertinformation. Att experterna borde säga vad de ur sin synvinkel och kunskap säger, men politiska beslutsfattare kan ju göra motstridiga beslut, men då måste de motivera varför de gör annorlunda. Vad är den där stora helheten som gör att de kan bestämma på ett annat sätt? Men nu blev det liksom lite tvärtom, så att egentligen experterna motivera politiska beslut. Och det såg man i THLs agerande. Att THL började sen på våren 2021 publicera allt vad de skickade in till ministeriet, så att den inte ska sen skrivas om i ministeriet. Och det är någonting som jag vill säga att liksom har egentligen förändrats i samhället efter det också. Kanske den största förändringen. Att egentligen hittills har vi haft att experterna har kunnat säga sin åsikt och beslutsfattande har baserat sig på det, men nu går det tvärtom. Och jag tror att den här trenden som vi har i Amerika med Trump och allt annat, så förstärker den trenden inom politiken. Det kan hända att det här är den största förändringen efter pandemin i samhället.
Det här är en intressant observation. Alltså du ser att på något sätt politikernas inflytande har ökat på bekostnad av experterna, kunde man säga så?
Så kan man säga. Det ser man i lagberedningen också.
Torsten Fagerholm, vad har du för tankar?
No, men som en allmän observation så håller jag med att de flesta regeringar som då satt vid makten inom Europa och globalt under den här coronaperioden har blivit utröstade. Att folk, det var en enorm frustration och ett misstag att man ville liksom ventilera vår städer där, bli av med de där gamla ansiktena som stod för det här dystra minnena, kanske. Vare sig det då var höger eller vänster eller mittenregeringar. Men såklart så är det här en allmän trend vi ser också globalt, om man nu lite filosoferar, att den här exekutiva makten, verkställande makten, roffar åt sig, så att säga. Och demokratierna, liberala, öppna demokratier, pluralism, går back. Att det här tron på individen och förnuftet på något sätt är lite på borttynande här. Det räntar vi i Europa också.
Men kan man säga att det beror på pandemin? Eller vågar vi dra den typen av slutsatser?
No, om inte beror på pandemin, så åtminstone har nu accelererat på grund av den här pandemin. Att den här enorma rädslan och okunskapen och ovissheten på något sätt sätter fortfarande sina spår. Därför tänker jag också att det skulle vara jättesynt med en sån här coronakommission för att liksom vädra luften. Alltså på något sätt rensa luften här, tänkt, och lägga ut alla kort. Att okej, det här gjorde vi bra, det här gjorde vi dåligt. Det här kan vi lära oss något nytt. Det här kan vi göra bättre nästa gång. Så här måste vi liksom omorganisera och tänka om. För att på det sättet tror jag att man upprätthåller tilliten också, som då är på avtagande i varje samhälle också, för beslutsfattande och för medier och för experter och forskare.
Alltså det intressanta egentligen är det att när mängden information ökar och när det blir svårare att smälta den, så då anlitar man mindre på experter att liksom samla ihop den här datan. Utan man kommer först med politisk vinkel och sen ska man pressa ihop informationen enligt den. Och det är så som jag åtminstone upplever efter pandemin samhället att fungera. Det kan hända att jag inte har varit lika nära beslutsfattare före det. Men att för mig har det varit den största förändringen efter samhälleliga förändringen efter pandemin.
Jag har inget behov här att försvara politiker, men samtidigt tänker jag också, om vi går tillbaka till pandemin, så hade vi ju en konstant krisläge där läget hela tiden förändrades. Och då är politiker utsatta för en ganska stor press att fatta snabba beslut. Så det kanske inte finns utrymme för att anlita expertisen, även om det vore önskvärt i en perfekt värld. Hur ser du på den här?
Och det stämmer säkert också. Ingen vet, alltså det är mycket ovetskap och det är mycket rädsla.
Nu blir jag nyfiken, Torsten Fagerholm, du har här multitaskat och sökt information samtidigt på din telefon. Eller?
Jag ska bara kolla ett gammalt citat av den här Axel Oxenstierna som sa att vet du inte, min son, med hur lite förnuft världen styrs. Men jag tänker att, okej, okay, det finns lägen då man på riktigt som expert eller beslutsfattare inte har en perfekt kunskapsbild. Då det är ett levande dynamiskt läge där alla pusselbitar rör på sig och det är lite kaos och det är rädsla och det är panik och det är press. Men just då borde man ju med att okej, okay, nu vet vi inte, men att vi har en kvalificerad gissning, vi har liksom ett ändå så att säga, med de här motiven så går vi i den här riktningen och beslutar så här om så att vi får nya data, så uppdaterar vi vår kunskapsbild och så fattar vi nya beslut. Att liksom göra en sån här exitplan, det saknades ju också helt i Finland när man fattade besluten. Nu stänger vi samhället, men att okej, okay, vilka kriterier ska det uppfyllas för att vi ska börja öppna upp samhället? Vad är de här milstolparna? Och det här saknades ända till, ja, det saknades inte till slut. Och plötsligt bara så slutar folk prata om corona och så var det där.
Det var samma sak som jag åtminstone försökte säga hela tiden, till och med då när beredskapslagen kom, att det är lätt att stifta begränsningar, alltså ta dem i bruk. Men samtidigt som man tar dem i bruk så borde man egentligen fundera att vilka är de kriterier som man går ifrån dem. Och det är svårare. Och det sades inte, jag sa att man tittar bara på skospetsarna, absolut inte längre fram. Och det gjorde också media. Vad är dagens läge? Ingen fråga. Att om ni börjar med begränsningar, så vad betyder det sen i långa förloppet? När tas de bort? Och i normala fall skulle man ha frågat det.
Exakt. Och jag tänker också att ett stort problem inom beslutsfattande och medier överlag är det här. Att man har väldigt svårt att tolka och kommunicera siffror. Vilken berättelse finns det bakom siffrorna? Att man tittar på en enskild siffra, att det är ett datapunkt. Och så sätter man inte den kontext. Och det är egentligen ganska meningslöst om man inte har något att jämföra med. Att vad pratar vi om? Pratar vi om äpplen eller päron eller granatäpplen? Och ofta så blir det här en enda salig röra. Och det här såg vi också i den här coronastatistiken, att det blev nästan en sån här landskamp, att man tittar att okej, det här landet har sån här smittotal och vi har sån här och överdödligheten går si och så, att vem vinner den här kampen ungefär? Att det blir ju helt absurt på något vis. Lite sån här revision där, att vem får 12 poäng och vem...
Och sen när man ännu sätter dit till en personlig hot som man rädsla som man har, så då tolkar man dem inte vettigt. Och då liksom blir det en emotionell plan och utöver de här siffrorna. Och det har man inte om man säger att ekonomin går hit eller dit, så har man inte en emotionell anknytning i dessa siffror.
Även detta kunde säkert ingå i en eventuell coronagranskning. Men hörni, jag vill nu lite tala om de här konsekvenserna av pandemin, som alltså var en synnerligen omstörtande upplevelse både för samhällena och för oss som individer. Alltså, du var lite inne på det här, Torsten Fagerholm, den här globala utvecklingen. Där makten har ökat, eller ska vi säga att det har sett maktskiften i många länder, men jag tänker att vilka andra spår från pandemin tycker ni er se i samhället? Det var ju mycket diskussion då om att distansjobbande kommer att öka som en följd av pandemin. Det hade säkert gjort också. Vilka andra spår ser ni i samhället som ni ser som konsekvenser av pandemin?
Ja, det är kanske för tidigt att säga nu exakta konsekvenser, men nu ser vi ju tendenser. Alltså inom samhället så uppstartsföretagande har ju minskat. Jag vet inte, det är ett sammanträffande, men där kring 2020 så blev det en ras inom det här nystartade, unga, hungriga, ambitiösa företag. Kanske det hänger ihop med det här, kanske inte i någon mån. Så ser vi också inom folks, ja, speciellt ungas mentala hälsa. Säkert finns där också sådana här dröjande effekter kvar ännu idag. Sjukpensioneringar som kommer i väldigt ung ålder och så vidare, att man känner sig på något sätt som att då har riktigt kommit in i det här vuxenlivet ordentligt och har suttit ungefär bakom en skärm i några år och haft ett studieliv som är ganska torftigt och kanske inte fått en fot in i arbetslivet heller. Att det är liksom många individuella tragedier säkert som har skett här i det tysta.
Sen i praktiken säkert de som jobbar så gör man mera på distans. Man har inte möten där man möts, utan man möts vid Teams eller Zoom eller har föreläsningar där, att den här sociala umgänge har liksom minskat säkert på arbetsplatser och liknande.
Asko Järvinen, du jobbar inom sjukvården förstås, har gjort det väldigt länge. Tycker du att rutiner eller attityder har förändrats inom vården till följd av pandemin? Och på vilka sätt?
Nej, inte säger jag så hemskt mycket egentligen att det skulle vara det. Just de här tekniska möten som kanske har kommit till att öka. Men att inte tror jag att attityderna har, har liksom på det sättet förändrats. Kanske det också har liksom kommit nu i och med den här pandemin, att man förstår hur sårbar samhället idag är. Att hur mycket, hur väldigt brett en sån här pandemi eller andra speciella omständigheter kan slå hela samhället.
Förstår vi det? Min kanske sista fråga här är att hur väl förberedda är vi för nästa pandemi? Och då tänker jag inte bara på resurser inom vården och intensivvård, utan också när det gäller samarbete mellan myndigheter, kommunikation, ett slags mentalberedskap. Är vi bättre eller sämre utrustade för en ny pandemi än för 5 år sedan?
Jag måste vara lite pessimist. Tittar vi på USA så har de ju dragit ut sig ur WHO, försvagat den organisationen.
Världshälsoorganisationen.
Uppgift att koordinera och förutspå och förebygga pandemier. Samtidigt så har vi ju fågelinfluensa som håller på att bubbla lite där. Att kommer det någon ny tappning här, en ny zoonos då, sjukdomar som smittar från djur till människor. Att, jag tror att tyvärr att vi har gjort en kulturell regression på global nivå som mänsklighet. Att spelar vi på samma lag så har vi möjlighet att hantera det här, och är vi splittrade och oeniga och rädda och ilskna och pekar fingrar, så då går det nog att hälsofyr.
Men om vi bara ser på Finland, vad säger du då?
Försiktigt optimistisk är jag nog i Finland, men det ska nog fortfarande kräva att vi gör ett ordentligt bokslut och vågar titta, liksom, ransaka oss själva lite. Och framförallt det här beslutsfattande kommunikationen, olika typer av beredskap, där den metallberedskapen, och där är jag inte övertygad om att vi ännu riktigt har gjort jobbet.
Hur väl förberedda är vi?
Man kan instämma det som Torsten sa om det här globala. Men att om man tänker Finland, så är jag nog illa rädd för det att man liksom tar med hårdhandskar. Att man börjar begränsa. Har liksom blivit inne på politikerna här för 10-tals år framåt. Att det är det här som vi måste göra, för att det fick bra feedback. Och liksom deras popularitet öka. Och det var första gången som man gjorde sånt. Man kanske inte behöver göra det heller. Det har vi diskuterat en hel del här mellan Sverige och Finland. Och jag tycker att det talar också om det, att allt det som man tar med hårdhandskar kanske inte behövs. Och jag tror att vi är sämre utrustade politiskt nu än vad vi var tidigare.
Precis, jag tänker att det här längtan efter starkemanspolitiken som vi ser då inom Europa och globalt också på andra sidan Atlanten, så det har nog kanske tyvärr pendeln svängt lite i den riktningen. Och där så tänker jag igen som, det var den här filosofen Hegel som sa att det enda som vi lär oss av historien är att inte att lär vi oss av historien.
Okej, med det här citatet så avslutar vi slaget den här gången. Stort tack Torsten Fagerholm, Hufvudstadsbladet, Asko Järvinen, infektionsöverläkare på HUS. Vi har alltså talat om behovet av en coronagranskning i Finland och lärdomar från pandemin 5 år efter att pandemin bröt ut. Mitt namn är Ville Hopa, tack för att ni har lyssnat.